Klockan är 06.15 och du är först på plats. Lamporna går igång automatiskt i det öppna kontorslandskapet. Du loggar in på datorn genom att lägga pekfingret i högra hörnet på tangentbordet. Mailappens ikon har som en liten utväxt av siffror som tickar uppåt. 50, 100, 150 uppmaningar till att jobba mer. Längst upp i den överbelastade mailkorgen är ett mail från din chef, markerat brådskande.
Kolla kalendern.
Där syns fyra nya orangea block som inte fanns där när du gick hem igår kväll. Totalt 6. 2 hann du inte med igår. Du öppnar appen Quality Work och stämplar in. Genast dyker en digital klocka upp på skärmen. Den börjar räkna ner. Du har 10 minuter på dig att sammanfatta en kvartalsrapport från förra året. Du hoppar mellan olika dokument. Känner hur pulsen ökar. När tidmätaren når 5 minuter har du knappt hunnit börja. När du tittar upp nästa gång har du bara 50 sekunder kvar. Du trycker på enter och skickar iväg texten. Sekundmätaren har gått ner på rött. Du missade deadline med 9 sekunder. En text med orden "tryck här för nästa arbetsuppgift" poppar upp direkt. Mobilen vibrerar i byxfickan. Du trycker bort samtalet utan att ta upp den. Måste fokusera. Klockan på väggen slår över från 16.59 till 17.00. Du har fått en notis på den interna chattappen. Din chef skriver:
"Du håller inte tiderna. Du sätter mig i skiten. Vi pratar mer imorgon."
Sekunden efter får du en ny notis i din kalender. Möte med chefen imorgon klockan 08.00. Mobilen ringer igen. Du trycker aggressivare mot benet nu för att stoppa vibrationen. Den digitala nedräknaren har dykt upp på skärmen igen. Nästa gång du tittar upp på klockan på väggen har den slagit 21.00. Fem kilometer bort piskar regnet ner på Stadshagens idrottsplats. Fotbollsplanen är tom på folk och det har blivit mörkt. På parkeringsplatsen står en liten pojke med svarta shorts och röda strumpor som går upp till knäna. En täckjacka som är för tunn för att skydda mot det iskalla regnet. Han kupar handen över mobilskärmen för att skydda den och trycker för fjärde gången på ICE, pappa.
Hundratusentals människor jobbar ihjäl sig varje år. En av orsakerna är en epidemi av stress som sprider sig på arbetsplatser världen över. Hur har det blivit så här? Vad kan vi göra för att stoppa den här utvecklingen? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Du ser det gula ljuset från spottarna i taket gå igång automatiskt igen. Du vet inte för vilken gång i ordningen, men idag är det definitivt den sista. Du är tidigt i jobbet som vanligt, kunde ändå inte sova. Du öppnar kalendern. Klockan 15.00 ligger ett entimmes block i blått och med stora bokstäver. avtackning för pensionären. I lunchrummet ligger kanellängder uppdukade pliktskyldigt på vita plastskärbrädor. Chefen håller ett tal. Du hör att det som väntat är väldigt generellt hållet och oinspirerat. Men du kan inte helt och hållet fokusera. Du hör bara enstaka ord. Lite tillgjorda skratt från dina kollegor. När avtackningen är slut står du plötsligt framför receptionen med en trött blombukett i ena handen och en presentpåse med en billig chokladask och en deckare du redan läst i andra. Du lämnar in ditt passerkort och sätter kurs mot tunnelbanan. På gatan känner du hur andningen blir tyngre. Du fiskar upp telefonen ur fickan och ser att din son har skickat ett sms. Kom över på middag ikväll. Du svarar bara med en tumme upp. Orkar inte skriva mer. Tänker att du måste sätta dig ner snart.
Tåget går till Slussen. Dörren har stängt.
Men på tunnelbanan är det packat med folk. Alla sittplatser är upptagna och du trycker in dig i vagnen i ett hav av främmande människokroppar. När tåget rullar in i tunneln får du en märklig känsla. Du ser bara konturerna av kvinnan som står snett bredvid dig. Och du har svårt att avgöra hur långt borta stången du håller i egentligen är. Du kramar blombuketten hårt. Tänker att du måste ta upp telefonen, men dina händer har slutat reagera på dina tankar. Du segnar ner. Hela mittgången täcks av tulpanblad och chokladpraliner.
Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av.
Okej Freddy, nu står vi här framför mickarna som har gjort så många gånger förut. Hur känns det?
Nej, men den här gången tycker jag ändå att det känns lite tyngre än vanligt.
Mm-hmm. Vad är det?
Nej, men jag tycker att den här arbetsprocessen har varit jobbig. Det har varit mycket sena kvällar, det har varit mycket oro, dåligt med sömn, kort stubin, liksom dåligt humör och sånt där. Det är väldigt ironiskt att just det här avsnittet skulle driva både dig och mig till den punkten.
Ja, för det ska ju handla om just arbetsrelaterad stress. Och innan vi börjar vill jag bara säga att det här avsnittet kommer innehålla berättelser om självmord. Så ni vet det nu när ni börjar lyssna. Och vi har lagt till lite länkar till olika hjälplinjer i avsnittsbeskrivningen. Men jag tycker vi kör igång det här avsnittet nu.
Arbetsrelaterad stress väntas bli en vanligare dödsorsak i framtiden.
Grejen är att samtidigt som allt färre dör av till exempel arbetsplatsolyckor har andelen som dör av arbetsrelaterad stress ökat i Sverige. Och det beräknas fortsätta öka.
En lärare på högskolan i Halmstad kan ha dött av stress och hög arbetsbelastning.
Och det är samma bild om man tittar globalt.
A surge in work-related deaths is forcing Japan to take a hard look at its office culture.
One in five doctors plan to leave their practice within the next 2 years. The reasons? Burnout, anxiety and depression.
Burnout at work is real. Just ask your doctor.
Och det verkar finnas några övergripande grejer som driver den här utvecklingen globalt. Och vi ska försöka täcka alla i det här avsnittet.
Det handlar om långa arbetstider.
Allt högre krav men allt mindre kontroll över sitt arbete.
Dålig arbetskultur, dåliga organisationer och dåliga chefer. Men vi ska börja med varför stress kan göra oss så sjuka. För om det är något forskningen tydligt visat så är det att det finns ett tydligt samband mellan för höga stressnivåer och för tidig död.
Det ökar risken för hjärtinfarkt.
Töres Teorelli är professor emeritus i psykosocial medicin på Karolinska institutet och har forskat på stressrelaterade sjukdomar i decennier.
Men inte bara hjärtinfarkt utan också stroke och depression.
Men vad är det som händer i kroppen då?
Förenklat kokar det ner till två saker egentligen. Det första är socker. Närmare bestämt druvsocker.
Det som på fint språk heter glukos.
När du blir stressad för att du har för mycket att göra eller för att du ska klara något utmanande, då ökar utsöndringen av stresshormonet adrenalin, vilket gör att det blir mer druvsocker tillgängligt.
Det kommer ut i stora mängder i kroppen och det använder vi ju som bränsle. Och vi behöver väldigt mycket bränsle när vi ska klara av en situation.
Så det här druvsockret i sig är alltså ingen dålig grej. Tvärtom, det förhöjer vår kapacitet att klara av en akut stresssituation.
Som vad då?
Ja, men tänk så här tidigt i människans historia när vi levde i naturen. Och så plötsligt så stöter du på ett farligt djur, ett lejon. Och tänker att jag måste härifrån.
För människor som levde för länge sedan så var det ju att man måste springa.
Eller om du var trängd och inte hade något annat alternativ än att konfrontera faran.
Slåss.
Det är liksom en enorm kraftansträngning.
Och då behöver man jättemycket extra energi för att orka helt enkelt.
Eller idag i vårt moderna liv, om du hamnar i en situation som gör att du måste skärpa dig, typ hålla ett tal framför en stor publik.
Ja, mitt livs första tacktal får jag väl hålla nu.
Eller om du får svinmycket att göra på jobbet.
Okej, så kroppen liksom sprutar ur sig adrenalin och i sin tur då druvsocker som gör att vi får jättemycket energi. Vad händer sen då?
Då kommer vi till stresshormonet kortisol.
Som frigörs när det har gått en liten kort stund av den här stressen. Och det hormonet gör att vi upplever mindre obehag, att vi alltså orkar bättre.
Så de här stresshormonen som kortisol och adrenalin, de funkar som en slags gaspedal för kroppen när vi hamnar i akuta stresssituationer.
Så det är egentligen en otroligt bra utrustning för oss människor att hantera livet.
Men, säger stressforskaren Alexander Persky, den här stressreaktionen ska inte pågå hela tiden.
De är menade för korta stunder, timmar, eventuellt dagar.
Men om det här blir långvarigt, då kan det bli problem.
Ta liknelsen med gaspedalen igen och tänk att du liksom fastnat med foten på pedalen och bara fortsätter gasa. Du kan liksom inte stanna.
Då kommer ju motorn att gå på högvarv och till slut så kommer den gå sönder.
Då har vi för höga kortisolnivåer för att vi helt enkelt inte kan skruva ner takten.
Och det här kortisolet, det kommer du bokstavligt talat ta med dig in i sängkammaren.
Och genom det så går man inte i djupsen. Man stannar på vägen. Och pågår det en gång eller två gånger per vecka, inga problem. Men pågår det hela tiden så är det en väldigt negativ effekt på våran organism som gör oss jättekänsliga för massa saker.
Det blir helt enkelt som att vi överdoserar på kroppens egna stresshormon.
Exakt, och när vi inte får tid för återhämtning så ökar alltså risken för stressrelaterade sjukdomar som depression, stroke och hjärtinfarkt, bara för att nämna några.
Och det finns en grej som mer än någonting annat skapar den här livsfarliga arbetsrelaterade stressen. Och det är att man jobbar väldigt, väldigt långa arbetsdagar.
You know, the World Health Organization issued a report last year.
Scott North är professor i sociologi på Osaka universitetet i Japan.
They estimated something like 765,000 deaths a year due to stroke and heart disease caused by overwork. That may be an undercount.
WHO definierar extremt långa arbetstider som en arbetsvecka med 55 arbetade timmar eller mer. Och det skördar alltså över 700 000 människoliv per år globalt. En ökning på runt 300 000 personer sedan år 2000. Och om det är någon plats i världen som nästan är synonymt med långa arbetsdagar så är det landet som Scott North bor och jobbar i, nämligen Japan.
Japan's unusually long hours on the job have triggered a health crisis.
Den här destruktiva arbetskulturen har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren.
The Japanese work some of the most grueling hours in the world.
Den 25 juni 2013 hittas en ung kvinna död i sin lägenhet i Tokyo. Hon hette Miwa Sado och var politisk reporter på TV-kanalen NHK.
A journalist in Japan died after working overtime for 159 hours in a month.
Hennes hjärta hade blivit så svagt att det inte orkade pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Hon hade fått hjärtsvikt. När hon hittades så höll hon fortfarande sin mobiltelefon i ett fast grepp.
In the broadcaster, NHK has said that it had kept track of her working hours, but accepted that there were areas that needed to be improved upon.
Her case is one in a long series of shocking and tragic cases that have alerted the public to the dangers of overwork.
För Niva Sado hade det varit fullt upp precis innan hon dog. Både ett nationellt och ett regionalt val skulle bevakas.
Hon klockade in på 159 timmar och 37 minuter övertid månaden innan hjärtat slutade fungera.
Niva Sado took only 2 days off in the month leading to her death.
I ett mejl till sin pappa så skriver hon:
"Jag är för upptagen och stressad och funderar på att säga upp mig åtminstone en gång om dagen. Men jag antar att jag måste härda ut."
Matsuri Takahashi killed herself and left a trail of tweets about her punishing hours.
2 år senare, på juldagen 2015, hoppar en 24-årig kvinna ut genom sitt fönster i Tokyo och dör omedelbart. Hon hade en kort tid före skrivit på sociala medier att hon kände sig mentalt och fysiskt krossad och att hon ville dö.
Perhaps death is a much happier option, she wrote.
Över tid, mer än 100 timmar.
I Japan finns det till och med ett specifikt begrepp för såna här dödsfall.
Karoshi.
Ungefär död av överarbete eller död av överansträngning.
As long as the Japanese have this warped idea of what's virtuous, Satoshi's father said, we'll have more Karoshi victims.
Och vi tyckte att Japan var ett så pass fascinerande exempel på en fullständigt havererad arbetskultur att vi kände att vi verkligen ville förstå hur det har kunnat bli så här extremt.
I first heard of Karoshi in 1992.
Scott North kände precis samma sak när han själv flyttade till Japan och började jobba som engelska lärare.
I taught junior college English, but I also taught businessmen.
Och snart märkte Scott av en märklig grej. De här tjänstemännen som ofta jobbade på stora företag dök helt enkelt inte upp på hans lektioner.
Class was from like 8:30 to 9:30 at night on a weekday.
De hade ingenting att förlora på att vara på plats. Det var ofta företagen själva som hade betalat för att de skulle bli mer slipade på engelska.
Så Scott började fråga runt.
Where is Suzuki-san? Where is Aoki-san? And I was told, oh, they are with our customers.
Scott North är själv uppvuxen i Kalifornien på 70-talet.
Where families had dinner together and people got off work at 5:30 or something and they went home. But in Japan, here it's 8:30, 9 o'clock at night, and these men are, they're still working, they're not in the office, they're out with customers, and I became interested in why that is, because the working day begins at 8:30 a.m., so these guys are putting in a 13-hour or longer day.
Och det var då Scott började forska på vad som låg bakom den här extrema arbetskulturen.
Perhaps the Confucian style of organizing Asian societies in which authority is always to be respected and where conflict is always to be avoided. Social order is more important than individual rights.
Men sen så tror Scott North att den japanska samhällshierarkin är starkt kopplad till landets historia som ett feodalsamhälle.
I recently read a book where the life of Japanese peasants and their lords was described as a situation in which the lord was responsible for seeing that the peasants did not die, but also that they did not live. In other words, they were taxed right to the limit of survival, which meant that they had to work hard all the time.
Det här feodalsamhället upphörde inte förrän i slutet på 1800-talet. Men Scott menar att mentaliteten hos den nya japanska arbetarklassen liknade den hos de feodala bönderna.
Even after industrialization, the peasants who left the land and went into the cities to become workers had this kind of an ethic. And the people who operated the factories had the same attitude toward the workers that the lords had had toward the peasants.
Men det fanns faktiskt en kort period där den här hierarkin var på väg att brytas.
With American occupation, the Japanese people soon discovered that there are other ways of life and other kinds of armies.
Efter andra världskriget, när Japan var ockuperat av USA, skrev amerikanska jurister en ny japansk grundlag som skulle skydda fackföreningarnas rätt till att organisera arbetare. Och ganska omedelbart växer en ganska radikal fackföreningsrörelse fram i Japan. Men 1949 händer något i grannlandet Kina.
Meanwhile, pictures from the battle Suzhou show the last hours of the key city guarding the capital Nanking before its fall to the Chinese Red Army. Completely cut off, the only communication with the besieged city was by air.
Mao Zedong och kommunistpartiet tar över landet. Och det här får amerikanerna att bli nervösa över en liknande utveckling i Japan.
The US reversed its policy and it took a more anti-union stance because many of the Japanese unions in the post-war period were overtly communist. So this fear of rise of a sort of socialist or communist element in Japanese society benefited the capitalists here.
Many Japanese workers felt betrayed by the American reformers who had given the unions the right to strike.
De nya lagarna i efterkrigstidens Japan gynnar nu tydligt arbetsgivarna och framväxer ett system som enligt Scott North inte är en arbetsmarknad i vanlig mening.
It's an employment system and it's designed to take in new graduates from universities right upon graduation.
När du väl har fått ditt första jobb förutsätts det att du ska stanna på samma arbetsplats resten av livet. Du får en fast anställning.
They're called seishin in Japanese. If you are a regular worker, a full-fledged member of the corporation, you have all these benefits that will come to you, but the cost of that is that you may be asked to work 100 hours or more a week when the crunch time comes. You may be asked to do work that you don't know how to do. They tend to hire generalists and then train them in-house. You may be suddenly asked to transfer to a distant part of the country and leave your family behind, or to transfer to a foreign subsidiary for years at a time.
Och det är det här beroendet och den förväntade lojaliteten mot arbetsgivaren i kombination med svaga fackförbund som gör att många arbetare i Japan jobbar så otroligt många timmar. För på pappret har Japan en 8-timmars arbetsdag, precis som i resten av västvärlden. Men det är fritt fram för fackförbund och arbetsgivare att förhandla fram undantag.
Some of those agreements are ludicrous. Some of them I won't say many, but I've seen at least two that allow for 25 hours of work a day. It's impossible. There are only 24 hours in a day.
Och det som gör det extra svårt att komma åt är att det är en statussymbol att jobba hårt och länge.
Working long hours is valorized. It's a badge of virtue for many Japanese workers. You work 12 hours, that's sort of normal. I mean, the average work hours for, regular employed Japanese males, about 52 hours a week, continuously since the 1960s.
Och även om Japan är ett väldigt speciellt exempel, där historia, kultur och politik har skapat rätt unika förutsättningar för övertidsarbete, så är det inte bara i Japan som det ses som ett tecken på att vara framgångsrik och lyckad att man går in stenhårt i sitt jobb. Jag tycker författaren Rahaf Harfush sammanfattar det bra i en föreläsning från 2016.
We get told that Marissa Mayer worked 130 hours per day per week at Google, that Jack Dorsey only needed 4 hours of sleep, that Elon Musk has worked 100-hour weeks for the past 15 years. These are the media normalizing and continuing to reinforce these notions of work devotion. And this isn't something that you see and then you think, oh, this is work devotion, or oh, this is, this is something that I need to aspire to. These just become unconscious, subconscious symbols of success.
Frågan är hur det ser ut här i Sverige.
I många länder här i Europa, däribland Sverige, sätter vi ju stor stolthet i starkt reglerade arbetstider och många semesterdagar.
Vi har ju en väldigt liksom stark arbetstidslagstiftning i Sverige och den är ju liksom inte frivillig utan den gäller ju för alla branscher.
Det här är arbetstidsforskaren Lisa Björk.
Så överträder man det så gör man ju sig skyldig till ett lagbrott.
Men på en arbetsmarknad som blivit allt mer globaliserad och i en teknologisk verklighet där jobbet hänger med i mobilen som ligger i byxfickan så kan det ändå i vissa branscher leta sig in en ohälsosam kultur av övertidsarbete.
Men sen kan det finnas ett mörkertal liksom där det sprider sig kulturer i vissa branscher och på vissa företag kanske där det liksom blir underförstått att man förväntas lägga övertid. Man tar med sig hem, arbetet hem, man jobbar helger, man jobbar på semestrar, man är tillgänglig och så vidare.
Men det är inte övertidsarbete som driver utvecklingen här ändå, säger Lisa Björk. Och enligt henne är det svårt för forskare att peka på en enskild faktor som leder till ökad stress. Inte minst för att det kan se olika ut i olika branscher över tid. Men många forskare menar att det som ligger bakom vår karoshi, eller vad man ska kalla det, att hundratals personer varje år dör av arbetsrelaterad stress, har att göra med högre arbetsbörda.
Man förväntas göra mer, alltså mängden arbete, till exempel antalet undervisningstimmar i skolan eller antalet patienter på en dag på vårdcentralen eller antalet tv-apparater som man förväntas producera på det löpande bandet eller kvantiteten helt enkelt på arbetet.
We found that people getting more stressed, work intensity was increasing.
En som har studerat det här är Francis Green, professor i arbetslivsekonomi vid University College London. Vi hör honom i en av universitetets egna poddar.
The amount of control people felt they had over their work was decreasing. We detected all these changes, these long-term changes using surveys.
Enligt Francis Green sker den här utvecklingen mot mer intensiva arbetsdagar på många håll runt om i världen. Här i Sverige blev intensifieringen av arbetslivet som tydligast på 90-talet.
En vecka senare slog Riksbanken till med otroliga 500% sen valutautflödet återigen hade tagit fart.
Då går Sverige igenom en av de värsta ekonomiska kriserna i modern tid. Arbetslösheten ökade dramatiskt, den svenska kronan tappade i värde och inflationen låg så högt som på över 12%. Svenska regeringar, både socialdemokratiska och borgerliga, började prioritera att öka svensk konkurrenskraft för att hantera krisen.
Stressforskaren Alexander Persky igen.
Vad som hände då, det var två saker. Det ena var då att kraven på effektivitet, produktivitet ökade väldigt dramatiskt, men med mycket mindre människor.
Som ett led i att hantera krisen och utveckla ekonomin inleddes en klassisk nedskärningspolitik. Hundratusentals jobb i vård, skola och omsorg försvann på bara några år.
Det var för lite folk helt enkelt för det jobbet som skulle göras. Och då började vi se en riktig epidemi av stresssjukdomar som dök upp i Sverige. Och det var väl en egen produkt kan man säga.
Alexander Persky var en pionjär inom fältet stressforskning och grundade Europas första stressmottagning år 2000. Han minns sin första patient.
Ja, första fallet så var en person som var höguppsatt person på en dataföretag, vi pratar år 2000, som hade 3000 mejl, vilket imponerade på oss enormt. Hur kan man ha 3000 mejl?
Den här bossen på dataföretaget hade lagts in på en intensivvårdsavdelning med enorma mängder vatten i kroppen. Först misstänkte man en slags hjärntumör, men snart insåg man att han led av kronisk stress.
Hans hjärna fungerade knappast. Han hade inte att läsa, tänka tankar och sådär. Och också hade varit enormt trött.
På sin stressmottagning fick Alexander Persky på första parkett bevittna de ökande sjukskrivningstalen i svallvågorna av 90-talskrisen.
Och många av patienterna han mötte var lärare, läkare och sjuksköterskor. Alltså folk inom offentlig sektor som drabbats hårt av nedskärningar och plötsligt hade fått mycket färre kollegor men lika mycket att göra.
Alexander Perskis andra patient, efter datachefen, var just en sjuksköterska.
Som jobbade dygnet runt i princip, hade ett försjuksköterskejobb. Och hon kom till oss i rullstol, hon kunde inte röra sig, hon var halvparaliserad.
Och att stressen lätt blir stor inom offentlig sektor ligger i verksamhetens natur. Man har ju människors liv i sina händer. Så tänk att det plötsligt blir 20% fler patienter på en akutmottagning.
Then nurses don't have the option to sort of say, oh, I'm not working any harder.
Arbetslivsekonomen Francis Green igen, här i en intervju med oss.
They just have to work harder if they want to fulfill their calling, if you like.
Men det var inte bara i Sverige eller offentlig sektor som den här intensifieringen och kontrollförlusten på arbetet skedde. Det skedde på många håll runt om i världen och i många sektorer. Francis Greens forskning visar att det, förutom färre kollegor, är en avgörande sak som bidragit till att vi gör mer idag på samma tid som förut. Och det är tekniken som arbetsgivaren har för att bedöma vad som behöver göras när helt enkelt blivit så mycket bättre.
It's possible to work harder than we used to be able to. That is to say that employers find it easier to schedule your work so that it comes on time and it's there for you to do.
Han ger ett exempel från en studie gjord på hotellstäderskor i Storbritannien på 90-talet. Där var bemanningen till en början ganska konstant, oavsett hotellets beläggning. Så ibland hade städerskorna mycket och ibland lite att göra.
But the technology comes in and now they have a very good model of forecasting the demand for hotel rooms to be cleared and therefore the number of chambermaids to take on. And so when the chambermaid is there, then that her work is then completely taken up. There's no gaps.
Men förutom att planera arbetet på ett sätt som rationaliserade bort naturliga pauser eller dödtid som arbetsgivaren kanske skulle kalla det, så har också metoder för att övervaka anställda blivit allt mer sofistikerade. Det mest uppmärksammade exemplet är ju storföretaget Amazons lagerlokaler.
How realistic are the rates that they're giving you?
Där ljudet kommer från ett reportage i amerikanska PBS. De har intervjuat tidigare anställda vid Amazons lagerlokaler i Kalifornien.
Absolutely no way to make rate. You know, you got to find a little ways to cheat it. Because once you hit rate, by the end of the week, they raise it, they bump it up again.
Arbetarna berättar om en konstant övervakning med kameror och sensorer som mäter arbetarnas insats på sekundnivå.
Every worker has a scanner at all times that basically track exactly where you're at.
And they have a little blue line at the bottom of the screen. And it has like how many seconds that you have to have it done by the time it hits zero, and it puts you into panic mode.
Being very closely observed obviously gives much more power and control to the employer to make sure that there's no moments of idleness amongst their employees.
Men det är inte bara inom yrken som offentlig sektor, varuhushantering och gig-ekonomi som den här övervakningen och intensifieringen pågår. Ta kontorsjobb till exempel, där många anställda förväntas vara konstant uppkopplade mot olika chattplattformar och intranät. Eller bara en sån sak som att du kanske måste dela kalendern på din mail med din chef så att hen hela tiden har koll på vad du sysslar med. Allt det här kan ju göra att man förväntas jobba mycket mer intensivt.
Och det är klart att det är en enorm revolution i liksom hjälpmedel och digitala hjälpmedel och så vidare som man har på jobbet idag, som gör att man klarar mycket mer på samma tid än vad man gjorde innan. Så det kan vara en delförklaring till en intensifiering.
Nu kanske du som lyssnar tänker, men vad är egentligen problemet med att vi blir mer effektiva genom teknik på arbetet? Ta de här hotellstäderskorna vi pratade om nyss till exempel. Det är väl ganska rimligt att vi schemalägger dem utifrån arbetsbehovet, alltså hur många gäster som finns på hotellet.
Det finns egentligen två övergripande problem med en alltför intensiv arbetstakt. Det första är att vi människor behöver återhämtning för att funka, alltså pauser helt enkelt.
I'm not necessarily talking about long lunch breaks, but I'm just talking about moments when you can pause before you move from one task to a next. I'm talking about not having a succession of really intensive tasks which occupy your attention and your emotional energy.
Det andra problemet med en alltför intensiv arbetsbörda är att det ofta kombineras med en känsla av kontrollförlust. Alltså att man inte känner att man kan påverka sin arbetssituation.
If you're in a situation where you have low levels of control, but at the same time you're working very intensely, that's when your health is put at risk. And that's when you find situations of high strain.
Och ni är säkert många som lyssnar som känner igen er, oavsett vad ni jobbar med. den där känslan av att väggarna liksom kryper närmare. Att man har höga krav uppifrån på att lösa en uppgift, men inte känner att man får tillräckliga resurser för att lösa den.
Och det som är intressant är att den här trenden mot mer intensiva arbetsdagar och en känsla av kontrollförlust skett samtidigt som arbetet förväntas vara en allt viktigare del av vår identitet.
Något som sker i mer sen modern tid.
Det här är Roland Paulsen, docent i sociologi och lektor vid Lunds universitet.
Är att arbetet inte bara blir den här aktiviteten som man ska ägna sig åt för att kunna försörja sin familj, och att det är det leverbrödet som på något vis utgör den moraliska grunden för förvärvsarbete.
Vi förväntar oss att jobbet ska förverkliga våra drömmar. Jobbet har nästan i sig blivit målet med livet.
Med allt mer tjänstearbete, med en ny form av management som försöker fostra fram allt mer stolta vasaller, kan man säga, så börjar människor identifiera sig allt mer med sina jobb. Och förvärvsarbetet förväntas åtminstone i medel- och överklassen, kanske även något i arbetarklassen, vara en aktivitet där man kan förverkliga sig själv som individ och på något vis grunda sin identitet. Och det är en väldigt ny syn på arbete.
Och då blir ju kontrasten ganska stor när man kollar på hur människor egentligen känner kring sina jobb.
När man frågar människor om de tycker att de gör världen till en bättre plats i sina jobb, vilket man gjort i enkäter både i Sverige och i USA, i Holland, i Storbritannien, så säger mellan hälften och en tredjedel att de inte upplever det. Och det innebär att det finns en väldig skillnad mellan vad arbetet förväntar göra med våra liv och vad vi verkligen får ut av det.
Den här bilden av att många människor inte alltid ser sin tid på jobbet som meningsfull förstärks av enkätundersökningen State of the Global Workplace som analysföretaget Gallup utför. Enkätsvaren visar att nästan 20% av världens anställda hatar att gå till jobbet.
They're emotionally disconnected, most of their workplace needs aren't met.
Jim Harter är chef på Gallups sektion för arbetslivsforskning.
People who are actively disengaged had higher rates of new incidents of depression and anxiety later. So what happens at work really does have an impact on people overall.
Så vad beror det på att den här gruppen mår så dåligt på jobbet? Enligt Gallups egna undersökning kokar det ner till arbetskultur och ledarskap.
Och den största boven i dramat här är chefen. Kanske mer specifikt den som jobbar närmast de anställda, den beryktade mellanchefen.
And unfortunately right now managers are not much more engaged than the people that they manage.
Ni som lyssnar har säkert själva ett flertal gånger haft en dålig chef.
Kanske är det någon av er som tänker, va? Och då kan det vara så att du själv är en dålig chef.
Problemet börjar i de vanligaste kriterierna för rekrytering av mellanchefer.
The bad news is some of you will lose your jobs. Yeah. The good news is I've been promoted.
Jim Harter på Gallup summerar hur det brukar gå till.
When we ask managers how they got into their roles, most of them mention two things.
Det första är
tenure in the organization.
Att man har varit på företaget länge. Och det andra,
success in a non-managerial role.
Man har jobbat svinbra på golvet tidigare. Och det kan ju kännas rättvist.
They seem right on the surface because it seems like they're equitable, right? You stick with your organization a long time.
You're still thinking about the bad news, aren't you?
You're successful in an individual contributor role. It seems in most organizations that should be a rite to passage.
So it's always the good news first, got
there
you happy.
There is no good news, David.
I think promotion is genuinely considered good news.
Men det finns ju inget samband mellan att vara duktig på sitt jobb och att ha varit där länge och att sen bli en bra chef. Alltså bara för att du har varit en svinbra försäljare på ett företag och varit där i 18 år behöver inte betyda att du för den sakens skull kan projektleda en massa människor. Det är liksom ett helt annat jobb.
Och för ett företag är det egentligen en ganska konstig logik. En medarbetare som kanske är bäst på företaget får alltså mer betalt för att inte göra det den är bra på utan istället göra något helt annat som den eventuellt inte är speciellt bra på alls.
Yeah, that's a good way of saying it. You're taking them out of a role where they're highly successful and probably making the organization a lot of money and productivity and moving them into an area where they might be less competent.
Den stora moroten för mellanchefen är ofta en saftig löneförhöjning. Men den hierarkin är nog inte alltid helt optimal, säger Jim Harter.
Managers in most organizations will make more than an individual contributor. I would argue though in a really high functioning organization where you have individual contributors who bring great value to your organization, they may deserve to make more than the manager.
Det som utmärker en bra chef för en anställd, det är egentligen rätt basic grejer. Du känner att chefen kommunicerar tydligt vilka krav som finns och du får tillräckliga resurser för att lösa uppgifter.
Knowing what's expected of you at work and having what you need to do your work, your materials and equipment, to having a chance to do what you do best every day.
Återigen, krav och kontroll.
En annan enkel grej, feedback, att du känner dig sedd och uppskattad.
Getting recognition or praise when you do good work. Feeling cared about and that you have somebody that encourages your development. Feeling like your opinions count at work when you show up.
Men om du har en chef som aldrig berömmer dig när du gjort något bra, inte bryr sig om dina åsikter och struntar i hur du ska få ihop livspusslet, då kommer du med hög sannolikhet må dåligt och vara stressad.
Helt klart är att om allt det vi har pratat om hittills i arbetslivet sker i en slags giftig kombination, alltså intensifierat arbete, kontrollförlust och dålig organisation, då kan det få dödliga konsekvenser.
In mid-July, Michel Dupary asphyxiated himself with a plastic bag.
Ett extremt exempel på det här, det är det som hände på den franska telekomjätten Orange för ungefär 15 år sedan.
It was the company's 23rd suicide in 18 months. His colleagues are distraught and angry.
Mellan 2008 och 2009 begick 19 anställda på Orange självmord. Deutsche Welle rapporterar.
Michel Dupary left a farewell letter. The dedicated and well-liked technician wrote in a farewell note that his employers had driven him to suicide.
I have committed suicide because of my work at France Telecom. That's the sole reason. The constant time pressure, stress and no training, the company's complete disorganization. It is management by terror.
Den här konstanta pressen och bristen på organisation som Orange anklagas för hade sin bakgrund i en stor omorganisering av företaget. Företaget hade privatiserats några år tidigare och skulle nu göras mer kostnadseffektivt. Delvis genom att skära ner på antalet anställda. Men eftersom företaget tidigare varit statligt så var anställda där fortfarande skyddade av en särskild lag som gjorde det nästan omöjligt att sparka folk.
Företagsledningen försökte lösa det här genom att röka ut anställda med en medveten terrorkampanj. Så här beskrev en företrädare för ett av Frankrikes största fackförbundssituationen i företaget 2009 i ett samtal med France 24.
You just put them in an offices, you don't give them work and they are obliged to wait until the possibility to find another job in the administration. Well, in some way to despise the people, to say you are worth nothing in fact, because you are a civil servant, because you come from the public services.
Ibland fråntogs till och med anställda stolar och pennor från sina kontorsplatser och förbjöds från att ha familjebilder på skrivborden. Företagets vd, Didier Lombard, ska vid ett personalmöte ha sagt:
jag ska få folk att lämna företaget på en eller andra sättet, antingen genom dörren eller genom fönstret.
Guilty of institutionalized moral harassment. That's the verdict in a closely watched case that dates back over a decade.
2019 dömdes Lombard i en fransk domstol till fängelse och böter. En av åtalspunkterna han fälldes för var moraliska trakasserier.
The company has also been found guilty and fined 75,000 euros. The telecom giant has been ordered to pay hundreds of thousands of euros more in damages. The conviction is a legal first in France and could pave the way for other companies to face similar charges.
Workplace stress is, if you like, the problem of the decade, the problem of the era.
När vi bad Francis Green och andra spana in i framtiden så var det här svaret vi fick oftast. att konsekvenserna för både individer och samhället i stort kan komma att bli rätt katastrofala om vi inte börjar ta arbetsrelaterad stress på allvar.
So the worst case scenario I think is one where public health breaks down. If you have workers leaving the workplace in their millions because they can't take it anymore, then the economy as a whole suffers. The point is that if one particular boss were to intensify the work to an extreme, they don't bear the cost of it. The cost is borne by the worker and of course by society in general has to deal with that.
Men,
stressdoktorn Töres Theorell igen,
så tror jag också att om man låter stressen härja helt fritt, då kommer det att bli någon slags implosion.
Vi blir inte bara sjuka av stress, utan också sämre versioner av oss själva. Töres vet. Han har använt sig själv som testkanin för att se hur långt det kan gå.
Jag har gjort sådana experiment på mig själv och andra, att man sprutar adrenalin i kroppen med jämna mellanrum under en förmiddag. Då är man otroligt konfliktbenägen. Man har alltså väldigt låga trösklar. Så att om någon slår i dörr någonstans, då blir man våldsamt och oproportionerligt arg.
When people feel miserable about their work, they tend to take it home with them. And they will treat their family members more poorly.
Så vad är då några lösningar på problemet med stressade människor i arbetslivet?
The evidence suggests that when people are involved, they design the jobs which hopefully are in the interest of employers, but certainly are going to keep themselves in sustainable work and able to carry on doing it year after year.
Med andra ord är att öka anställdas kontroll över sina arbeten i kombination med lagomställda krav en bra början.
Men sker inte det, då tror Francis Green att vi i allt högre grad kan förvänta oss en reaktion från anställda mot den ökande stressen.
And there are pushbacks that people make both at the individual level and at more the collective level. So, yeah, people find ways of resisting it.
För trots allt är vi människor, inte robotar. Det finns en biologisk gräns för hur mycket vi kan pressa oss själva.
It's only so far you can saturate people with work tasks.
Ja, så länge vi inte börjar använda genmanipulation eller hjärnförbättrande tekniker som vi har pratat om i andra dystopiaavsnitt. Och ni som lyssnat på dem vet ju att det inte skulle vara en helt positiv utveckling.
You can only do so much unless you become superhuman or something.
Jag har lyssnat på P3 Dystopia som är slut för den här gången.
Det här avsnittet gjordes vintern 2022 och 2023.
Källförteckningen för det här avsnittet hittar du på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebookgrupp som heter P3 Dystopia Eftersnack där man kan diskutera våra avsnitt.
Idén bakom och researchen för det här avsnittet sköttes av Anton Ålberg. Och tekniker, det var Johan Hörnqvist.
Vi som hörts i avsnittet heter Viktor Lövgren
och Freddy Rammel.
Vi hörs.
Du blott knackar på tangenter, räknar pengar, växlar räntor. Allt du ser är chefens sura min. Du förstår väl det ordet, låt någon annan sköta kontoren. Slit dig från din skrivmaskin. Slå dig lös och ta semester. Res min tus i sommarjord. Sjö någonstans i öst eller väster, till en strand där du kan lapa sol. Roa dig bland sommargäster.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.